1944. De västallierade rycker fram från väst. Sovjetiska arméer från öst. Bombräder dånar över städerna. Tyskland sitter som nöten i nötknäckaren. Trycket måste avhjälpas på något vis. Jag har på lediga stunder börjat spela gamla klassiska datorspel igen. Som jag spelade för ungefär 15 år sedan. Det är strategispel som går ut på att bygga upp arméer och krossa motståndaren. Rise of Nations och Age of Mythology. I sådana spel gäller det att avancera genom åldrarna och uppgradera vapenteknologin. Den som snabbast har tillgång till de modernaste vapnen har ett överläge. I Rise of Nations kan man slutligen börja skicka iväg V2-raketer. Det är inte lika effektivt som kryssningsmissiler eller förstås kärnvapen. Men när man når dit då vet man att nu ligger man bra till och nu är det ett krig på en annan nivå. När det gäller hur det var i verkligheten så hade Tyskland satsat en del på klickningar och resurser på forskning och nått fram till V2-raketnivå. Och nu när man satt i den där nötknäckarsituationen var det sån teknologi som man satte sitt sista hopp till. Men det räckte inte med att man själv hade tekniken. Det gällde att de allierade japanerna också fick tillgång till den. Och det är den knepiga proceduren vi ska prata om idag. Det blir en del Navie, det blir en del Messerschmitt-plan, det blir en del Bletchley Park. Men framför allt så blir det en hel del ubåtar.
Ni är varmt välkomna till Historiepodden.
Ja.
I morse när jag började vakna till och låg och drog mig lite grann innan jag klev upp så tänkte jag, undra om jag ska lägga en halvtimme, 40 minuter av dagen och klippa ihop en jingle där Daniel Hermansson säger, nu blir det ubåtar. Nu har jag inte gjort det tyvärr, men jag mös lite grann i den tanken.
Finns det så många gånger jag sagt det? Jag vet
Nej, framförallt har det nog skett live också.
Ja, det har det nog, ja.
Men nu får du prata ubåtar.
Ja, nu blir det lite ubåtar här.
Ja.
En väldigt spännande episod. Det ska väl sägas att det här är också ett förinspelat avsnitt.
Mm.
Så att, jag vet inte vad jag håller på med just nu när det här känns, men kanske byter jag blöjor.
Ja, det är fullt möjligt.
Mm.
Eller så sitter du och spelar Age of Mythology.
Precis.
Tills du får feberfrossa.
Ja, och sen återkommer vi med så att säga mer live-inspelade avsnitt efter detta.
Ja, jag vet inte hur stor skillnaden.
Nej, men det kan ju vara så att det har hänt grejer ute i världen som vi lämnar helt okommenterade här.
Ja, precis. Alla sitter och tänker, varför tar de inte upp Mellanöstern?
Ja, det har vi faktiskt underlåtit att göra även när det har skett grejer där live.
Ja, om någon undrar vad jag sitter och spelar så spelar jag Darkest Dungeon just nu. Kan vi lämna det där? Och ska vi hoppa rakt in i avsnittet?
Ja, vi ska väl ta och tala om lite grann vad det här kommer att handla om framförallt. Det mesta av berättelsen utspelar sig i slutet av andra världskriget, alltså årsskiftet 1944-45.
Mm.
Vid det laget har ju Tyskland tappat allt övertag de överhuvudtaget har haft tidigare. Amerikaner och britter har ju landstigit i Normandie och så pressar man på, som jag sa i inledningen, där från väst. Sovjetunionen, de rullar ju fram obevekligt med miljontals soldater och stridsvagnar från öst.
Mm.
Och det går sämre och sämre för Tysklands allierade. Italien har kapitulerat 1943 och tyskarna har ockuperat norra Italien och fått en ny front där som kostar en massa trupper och sådär.
Mm.
Japans imperium i sin tur smälter ju samman i snabb takt här under massivt tryck från amerikanska styrkor i Stilla havet. Och det här avsnittet kommer då handla om det halmstrå till möjlighet för de här två kvarvarande axelmakterna att använda sig av den teknologi som man har tagit fram.
Mm.
Och tyskarna hade en långt framskriden forskning angående flyg- och raketteknik. Och den ville de då leverera till japanerna så att de kunde massproducera det och sätta in det mot amerikanerna i Stilla havet.
Mm.
För att det skulle då ge dem ett övertag i luften, vilket skulle leda till att man kanske inte kunde sätta in lika mycket folk mot tyskarna i Europa.
Just det, det är det som är tanken. Mm. Vi kan väl låta det vara obesvarat än så länge, men vi kanske ska diskutera i slutet av avsnittet hur mycket halm det finns i det här halmstråt, eller
ja,
inte?
Jo, okej. Okay. Ja.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
En bakgrund.
Vad trevligt.
Ja, eller hur?
Ja.
Det är att den 9 april 1940 inledde Tyskland sin invasion av Norge. Syftet är ju onekligen att skydda transporten av järnmalm från Kiruna som skeppas via Narvik.
Isfria hamnar.
Ja, och ockupationen ger Tyskland kontroll över den norska kustens hamnar.
Mm.
Det är relevant om jag säger. Det här gynnar också de planer som rullar i huvudet på Karl Dönitz, som var då chef över den tyska ubåtsflottan. Dönitz ville ju ha omkring 300 ubåtar tillgängliga, där en tredjedel av de här skulle befinna sig ute på patrullering ständigt, en annan tredjedel skulle sättas in i särskilda insatsuppdrag och den sista tredjedelen måste befinna sig på ubåtsbaserna för att upprustas och repareras och så vidare.
Mm.
Och för det här så krävdes en hel del hamnar där man kunde ha ubåtsbaser, och Norges långa kust här är ju väldigt bra.
Verkligen.
Att ha då. Dessutom är det strategiskt läge i form av att det blir enklare tillträde till Nordsjön och så. Både Trondheim och Bergen blev väldigt viktiga hamnstäder för Tysklands ubåtar. Tyskarna är stolta över sin ubåtsflotta. Inom själva flottan var det särskilt ärorikt att vara ubåtsman. Det krävdes en noggrann och ganska lång utbildning.
Mm.
Och besättningen behöver ju ha ett stabilt psyke för att vara instängd i den här trånga metallbehållaren under vattnet i flera veckor eller månader i sträck förstås.
Men jag hade absolut inte pallat.
Nej, inte jag heller tror jag inte.
Det är fruktansvärt. Jag blir illa till mods bara att tänka på das båt.
Alltså?
Ja.
Ja. Ja, det är ju inte något för de anlag för
klaustrofobi?
Nej.
Nej, verkligen inte. Jag tycker faktiskt att det är lite obehagligt att sitta ner i källaren i de här pubbarna i Gamla stan. Som du vet, de här 15- och 1600-talshusen och så, där det inte är något dagsljus nere i källaren.
Det är ändå en väldigt mycket mer mysigare tillvaro, tror jag.
Ja, precis. Så att jag säger direkt här att jag sitter inte med någon föreställning om att jag skulle palla och vara i en ubåt.
Nej, det har inte jag påstått att jag gör heller, men där i ligger ju också fascinationen för allt det här förstås. Mm. Och man pumpar ju ut en hel del propaganda kring hur glorifierat det här borde vara då, och hur tuffa de här killarna är. Det är populära tidskrifter och vykort och filmer och så vidare där de här ubåtskaptenerna utmålas som stora hjältar. Och den tyska ungdomen har ju någonting att andagsfullt se upp till. 1941 så kom filmen Ubåt västvärts, Ubåt västerut. Och det är ju en hjälte- och äventyrsfilm som bidrar till att skapa den här idoldyrkan kring de tyska ubåtskaptenerna. Redan under första världskriget så hade tyskarna varit framträdande i ubåtsbranschen.
Mm, de var tidigt ute där.
Ja, och under andra världskriget och Tysklands storhetsdagar, ungefär 1942-43, så sätter ju tyskarna in vargflockar, som det kallas, mot USA och Englands konvojer. de amerikanska konvojerna från USA till England snarare.
Spred skräck.
Ja, och en vargflock är då många ubåtar på samma ställe. Och de sänkte ju under en period fler fartyg än de allierade hann ersätta, och det var ju hela poängen. Vi kanske återkommer till vargflockarna i ett annat avsnitt förhoppningsvis, tänker jag med.
Jag tänker på den här propagandabilden från Time Magazine.
Ja.
Nu liksom, det är ju extremt dålig radio, men det är alltså Dönits huvud i form av ett periskop som sticker ut ur havet. Och tillsammans så ser man ett gäng andra periskop som alla är formade som ormhuvuden.
Just det, och sen forsar de fram här med skummande vatten runt omkring kragen.
Precis.
Ja. Det är ju inte en tysk propagandabild där då.
Nej, det är Time är ju amerikanska.
Just det. 1944 så är det andra tider än vad det hade varit 1942 och 43 när de här vargflockarna dominerade. Nu är baserna i Frankrike hastigt övergivna och de mest erfarna ubåtskaptenerna och besättningarna ligger runt omkring på diverse områden på havsbotten.
Ja.
Carl Dönitz hade 1943 blivit befordrad från att vara chef för ubåtsflottan till att bli storamiral.
Grattis, grattis.
Grattis.
Har du båtar även ovanför vattnet.
Just det. Han blir då boss över hela krigsmarinen. Han hade ju ett rätt kämpigt pussel att få ihop sina resurser här då, och att de skulle räcka till. Dels så behöver man säkra baser för ubåtarna, men också efter landstigningen vid Normandie så måste man ju då förlägga dem någon annanstans än i Frankrike förstås. Och då blir Norge området som man drar samman styrkorna till framförallt. Dels så behövs ju många ubåtar byggas om för att bli mer moderna. U-864 som vi ska prata om här.
Ja, det är huvudrollsinnehavaren i det här avsnittet.
Precis, det är en sån ubåt som behöver utrustas med ett nytt snorklingssystem som det kallas. U-864 är en ganska stor ubåt ju. 87 meter lång och 1600 ton. Den kan dyka ner till 230 meters djup och har normalt i alla fall 57 mans besättning. Och den är ju menad att förfölja stora fraktfartyg och sänka dem sen.
Mm.
Så det finns 27 torpeder ombord varav 6 ständigt är i laddat läge.
Mm.
Men den är också användbar i andra syften som Dönitz hade varit ganska tveksam till. Nämligen för långväga transporter.
Just det. Då kan vi komma in på vilken typ av last det är som Dönitz kan tvingas packa in på sina vackra ubåtar.
Mm.
Efter att under 1930-talet har sökt sig mot varandra så bildade Japan, Tyskland och Italien tremaktspakten.
Ja.
Citat, avsedd för att främja den ömsesidiga välmågan och välfärden för de folk den gäller. Andra världskriget har ju nästan den perfekta symmetrin i tre genomgående onda regimer. Vi har det kejserliga Japan, det fascistiska Italien och det nazistiska Tyskland som bad guys. Det är ju helt perfekt. Att vi sen då får Stalins Sovjet, Jim Crow-lagernas USA och imperialist Storbritannien som de ensidigt goda krafterna i berättelsen kan för vissa människor smolka bägaren, men jag tycker snarare att det förhöjer narrativet.
Ja, tre skurkstater mot tre andra skurkstater, eller?
Nej, men så, ingenting är lika svårt att tro på som en berättelse med bara onda och bara goda karaktärer. Här får man ju säga att de allierade är komplexa.
Ja, så kan man väl kalla det.
Snarare. En del av det här avtalet mellan Tyskland, Japan och Italien handlade om teknologiskt samarbete mellan de olika staterna. Och i ett hemligt tilläggsprotokoll mellan Japan och Tyskland står det bland annat att nationerna åtar sig att då och då, utan uppskov, utväxla alla användbara uppfinningar och stridsordningar. Eller hjälpa varandra i ansträngningar att anskaffa såväl mineraler som maskiner för krigsindustri, eller att Tyskland kommer att utnyttja sin industriella styrka och övriga tekniska och materiella resurser så långt det är möjligt till förmån för Japan.
Mm.
Det är ett bra deal för Japan här.
Ja.
Det fanns alltså från bägge sidorna en verklig vilja till att bistå varandra på detta sätt. Och även såklart en logik bakom det. Japanerna kunde hjälpa tyskarna med gummi, olja och wolfram. Vilket var resurser som behövdes för krigsgärningen. Tyska bilar som behöver däck för bövelen. Tyskarna kunde, utöver sin överlägsna teknologi, bistå med bly och kvicksilver. De kunde alltså teoretiskt sett täcka upp för varandras svagheter i respektive resurstillgångar genom att fritt byta med varandra. Mm. Nu är det så här, frihandel och att bara skicka saker fram och tillbaka under andra världskriget, det är inte helt enkelt.
Nej, Transsibiriska järnvägen är inte tillgänglig till exempel.
Nej, precis. Jag skulle vilja läsa ett citat från Jerome Preisler och Kenneth Sewells jakten på ubåt 864.
Ja, den är ju, kan man säga, en grundkälla vi har haft här i alla fall.
Ja, verkligen. Det är en bra bok. Det är ganska långt det här, men jag tycker att det är talande. De resurser som stod till buds för utveckling av de hemliga vapnen var spridda och gömda över hela Tyskland. I skogarna utanför den sekelgamla staden Braunschweig arbetade 1000 specialister på utveckling av ballistik och pansar vid Luftforschungsanstalt Hermann Göring. Vid det jättestora raketforskningscentrumet Heererschwerzuchtanstalt Peenemünde på ön Usedom i Östersjön och senare på de underjordiska fabrikerna Norshausen Bleicherode fanns tusentals av vetenskaplig personal som återigen förvandlade idéer och experiment till verklighet. De hade utvecklat raketen V2 och den flygande bomben V1, en föregångare till kryssningsroboten, vid sidan av åtskilliga bevingade stridsplan som förenade raket- och flygteknik. Tillsammans var platsen en militärindustriell kraftkälla med en omfattande produktion som huvudsakligen grundades på slavarbetskraft som bestod av judiska fångar från koncentrationslägren Buchenwald och Dora Mittelbau. Jag tycker väl det fångar Tysklands militärindustriella kraft och påminner en lite grann om vad Nazi-Tyskland egentligen var för typ av stat.
Ja.
Problemet när det kommer till det här samarbetet med Japan, det är logistik. Från Tyskland så föredrog man att bara använda de delar av Sovjet man kontrollerade för att skicka iväg flygplan mot Asien. Men Japan hade ju sedan april 41 ett icke-angreppsavtal med Stalin och ville inte gärna hålla på och peta på den där ryska björnen.
Nej.
Och bara, hej, kommer ihåg oss? Hej, hej! Att samtidigt ha USA i Stilla havet och Sovjetunionen, det är inte en jättebra position att vara i.
Nej.
Så de var inte så pigga på den lösningen. Försök att skeppa allting med vanliga transportskepp blev inte heller någon hit på grund av den stora risken att falla offer för de allierades minor eller bombplan.
Ja, och det kommer väl till, men det verkar finnas någon märklig förmåga hos de allierade att hitta de här fartygen hela tiden.
De har faktiskt otroligt tur i det.
Jaha.
Hela tiden bara.
Det är nästan så att det är lite för mycket tur, skulle man kunna tro. Vilket en del kommer börja misstänka sen. Vi pratar ju förstås om kodknäckningsprogrammen.
Ja.
Ultra, som britterna kallas. Vid Bletchley Park och Magic som amerikanerna har. Som dechiffrerar då axelmakternas meddelande och snappar upp var de här fartygen med material finns. Någonstans.
Precis. Därför kom Hitler bli mer och mer förtjust vid tanken att utbytet mellan Japan och Tyskland, det kan ju ske med hjälp av ubåtar.
Mm.
Det här var inte Karl Dönitz riktigt lika förtjust i.
Nej, det är han ju inte.
Hans fina krigsfartyg som han behövde för att sprida skräck på Atlanten. Att de ska gå som något glorifierade fraktfartyg fram och tillbaka.
Nej, han ser ju det här som att det tar resurser från hans väldigt ansträngda resurser.
Ja.
Att de ska hålla på och skeppas över hela jordklotet, det vill han inte vara med om helst.
Nej. I juni 1942, det här är sommaren efter Pearl Harbor då, så satte Japan in en propagandastöt som försvårade Dönitz motstånd. Och en japansk ubåt dök upp i Lorient i ockuperade Frankrike, full med glimmer som man använde till någon slags isolering och shellac som användes för pyroteknik. Det här blev ju riktigt. Det är ju guld för propagandamaskinen Nazi-Tyskland.
Ja, det var inte guld ombord, men,
nej.
Men i propagandan så blir det där. Ja, det är med stor pompa och stort man tar emot dem där i Frankrike när de kommer japanerna.
Det är marsch längs med Champs-Élysées, det är han får åka till Berlin och skaka hand med Hitler. Det går ut så här journalfilmer som säger nu rör sig japanska fartyg fritt i europeiska hamnar.
Mm.
En sanning med viss modifikation får man säga.
Ja.
Den japanska ubåten, efter att ha haft några härliga veckor i Frankrike, lastades full med kanoner, inte minst 50 Enigma-maskiner för kryptering av meddelanden då, och begav sig tillbaka till Japan för att 14 oktober fastna i brittiska minor utanför Singapore.
Ja, det går ju så där med rätt många av de här transporterna.
Nej, det går så där för dem.
Men vissa når ju faktiskt fram och så.
Mm.
Så det är inte så att utbytet är helt noll.
Nej, så är det ju. Jag tycker en av Dönitz bästa idéer för att slippa offra tyska ubåtar var att helt enkelt skicka dem italienska istället.
Ja, precis. Varför använda sina egna när man kan använda andras?
Ja, han hade fått tillgång till den här italienska flottan som han ursprungligen tänkte att de ska få bistå mina vargflockar. Men det kunde de ju inte. De var för långsamma när de skulle dyka och de var för klumpiga att manövrera. Ja, de är ju byggda för att röra sig där längs med Medelhavet. Nej, men det kan de inte heller göra. De är för stora och för klumpiga för det där. Bygg om skiten och skicka dem till Japan.
Ja, och det lyckas han ju få igenom att göra också. Även om inte alla de kom fram.
Jag tror att 10 beställdes allt som allt. Men det var absolut inte 10 som blev ombyggda och gick fram och tillbaka.
Nej, jag tror att det var totalt 3 stycken som nådde fram till slutmålet. Ingen av dem dock återvände tillbaka till Tyskland med något material till Tyskland, för de sänkte sig på vägen hem igen.
På sitt eget lilla sätt så tycker jag att de här italienska ubåtarna, Romolo efter Roms grundare eller R-klass, är en ganska träffande symbol för den italienska erfarenheten av andra världskriget.
Mm.
Det blev ingen hit.
Ja, fast det var ju där det blev.
Ja, så är det, men i överförd
på,
mening.
På dem.
Men alltså trots att utbytet hade gått så motigt och på många sätt varit misslyckande så insisterade Hitler ändå på att det skulle fortsätta. Och jag antar att det grundar sig i det strategiska värde som han såg i ett slagkraftigt Japan som skulle binda amerikanska styrkor i Stilla havet.
Ja, det är ju Hitler som är chefen här, inte Dönitz.
Nej.
Så det kommer ju att fortsätta att sköpas iväg ubåtar envist.
Passande nog blir ju Dönitz chef efter Hitler är borta.
Ja, det är ju inte så långvarigt.
Nej, det kan man inte påstå.
Då var det inte aktuellt att skicka några ubåtar någonstans. Dönitz hade ju misstänkt också, han var en av de som misstänkte att de har upptäckt någonting.
Mm.
Det är alldeles för ofta de vet var de ska vara någonstans, de allierade. Det här har ni ju rätt i, förstås.
Ja, så är det.
Det har vi avhandlat i ett eget avsnitt 39, men också delvis i avsnitt 38, det här med Enigma och Bletchley Park.
Ja, vi gjorde ett dubbelavsnitt, ett av våra tidiga, är det vårt första dubbelavsnitt överhuvudtaget?
Ja, det kan det vara.
Om andra världskrigets kodknäckare. I Polen hade vi till exempel Marianne Rejewski och Alan Turing och gänget som satt i Bletchley Park och knäckte tyskarnas koder.
De hade ju en hel armé av personal på 9000 kodknäckare, kontorister, telegrafister och korsordslösare och allt vad det är. Och Dönitz, han hade ju då länge oroat sig för att Enigma var knäckt, men det var han ju tämligen ensam om och bekymra sig över.
Ja, det är superintressant. Alltså redan 1941 när britterna hade sänkt det stora slagskeppet Bismarck så började Dönitz bekymrat rynka pannan och tänka att det var konstigt.
Det här var besynnerligt.
Det var besynnerligt. Verkligen. Alltså han upplevde som att britterna hela tiden hade nästan oförklarlig röta med att dyka upp vid precis rätt tillfälle. Men alla de utredningar han beställde, ofta av Erhard Mertens viceamiral för flottan, slutade ju med att man hittade andra förklaringar. Nej, nej, nej. Britterna har den här nya radartekniken. Mm. Eller de har den här underrättelsen från franska motståndsrörelsen. Eller de har ett idogt tedrickande som leder till att de har blivit experter på att spå framtiden i tebladen.
Va? Var det en...
Nej, såklart inte.
Jag tänkte väl, men vi vet ju aldrig.
Två verkliga och en påhittad där.
Ja, det är bra att vi klarar, tror jag.
Men så här, i efterhand så, det här är väl en av tyskarnas mest allvarliga misstag. Att de så blint
väger... Tog på Enigma, ja.
Ja, precis. När krypteringsmaskinerna förbättrades 1940...
Ja, alltså det här med tebladstickande, jag menar de här korkskruvstänkarna i England, de tänkte ju ut allt möjligt. Vi har gjort ett annat avsnitt om den här operations live-sylta ju, när man skeppade landet lik
mm.
med papper. Det kan väl ha funnits en och annan som trodde att vi kan sitta här och spå i teblad.
Ja, det skulle... Okej, okay. Ja.
Så att, det är inte så att jag är helt dum i huvudet här för att man drog slutsatsen bland tyskarna att det var från sådana försök.
Nej.
Man gjorde allt möjligt, vill jag bara säga.
Britterna hade kanske kunnat pröva det. Men hade tyskarna trott att det hade varit en förklaring? Tyska spioner ja. Som anklagades för att vara för fyrkantiga.
Nej, just det.
Det är inte säkert att den här diskussionen är så hjälpsam, men det är viktigt att reda ut alla missförstånd.
Vi släpper den från och med nu då.
Krypteringsmaskinerna förbättras under 1943. Enigma får ett till hjul, vilket försvårar kodknäckningen och lite sådana grejer. Och helt plötsligt så vänder lyckan för tyskarna.
Ja, det är märkligt att det sammanfaller med en uppdatering av Enigma-maskinen.
Ja, jättekonstigt.
Det här fick ju Dönitz att ännu mer tro att det var något som hade med det där att göra. Men han blev till slut övertygad av den här ledaren som du nämnde.
Mertens
angående att det hade att göra med radar istället.
Mm. För vintern 1943 så kommer återigen bombflygplanen och liknande att hitta de tyska skeppen.
Mm. Det fanns ju nackdelar med systemet vid Bletchley Park ändå. Och det är att det är tidskrävande.
Mm.
Jag menar, först ska meddelandena snappas upp via radio och sen ska de skickas till Bletchley. Där ska de knäckas och sen ska de skickas vidare till aktuella militära chefer.
Mm.
För att sen eventuellt genomföra en reaktion på det då också som man har fått information om.
Mm.
Och om det är bråttom, vilket hände, så kan det vara för sent att göra något åt saken vad det nu gäller.
Så är det.
Särskilt gäller det här i slutet av kriget när tyskarna är stressade med allt de ska göra och det blir knepigt att hinna reagera på en uppgift att nu ska tyskarna göra det här. Oj, jaha, men vi knäckte det här först nu fast vi fick det i förrgår. Så lång tid kanske inte tog, men ibland så handlar det om timmar här bara.
Mm. Och det där är nog ett viktigt förtydligande också, att det är inte så att britterna har ett direkt flöde då de ser i realtid vad tyskarna säger.
Verkligen inte. Och i det här sammanhanget så kommer ju motståndsrörelserna på marken in i bilden och blir väldigt viktiga. Till exempel den norska motståndsrörelsen. När de här norska spanarna som finns runt omkring i det ockuperade Norge, när de ser något av värde som kunde vara liksom mönster för hur tyska enheter förflyttar sig eller så, då kunde de rapportera det här till brittiska militära anläggningar på Shetlandsöarna i hamnstaden Lörvik till exempel.
Mm.
Och det var då en bas som britterna hade där, den brittisk-norska verksamheten. Den var förlagd till en 1700-tals herrgård norr om Lörvik. Man arkiverade diverse rapporter där och hade en stab helt enkelt.
Mm.
Lörvik i sin tur hade ju förbindelse med Dundee i Storbritannien där man hade en ubåtsbas. Och de här spanande norrmännen, de behöver ju ibland också försvinna snabbt ifrån Norge om de blir upptäckta som spioner där.
Just det.
Det är inte så kul att sitta i Norge längre. Och löjtnant David Howard, som var förlagd på Shetlandsöarna, han skrev efteråt: att ta Shetlandsbussen blev i Norge en synonym till att fly när farorna var överväldigande. Varje man, kvinna och barn i Norge kände till oss. Och som vi vet från avsnitt 143 om Norge och Sverige mellan 1940 och 45 så förekom ju omfattande rörelser till Sverige också.
Just det.
Men på Shetlandsöarna så fanns ju de norska ockupanternas motståndarsida som det var värt att rapportera till.
Mm.
Det var inte så mycket mening med att kanske alltid rapportera till den svenska regeringen.
Nej.
För de gjorde allt för att hålla sig borta.
Vet vi någonting om hur man tog sig till Shetlandsöarna då?
Ja, det vet vi. Man åkte ju helt enkelt båt. Det var ett 40-tal kanske civila sjömän som körde små båtar som transporterade både personer och material. Och då kanske någon undrar, jaha, men varför tillhör tyskarna här? Ja, men det gjorde man ju inte förstås.
Nej.
Men det finns väldigt mycket vikar och fjordar och kobbar och grejer längs den norska kusten som man omöjligt kan ha koll på hela tiden. Och givetvis så sker det här också ofta så att säga, i nattetid.
De smugglades ut helt enkelt.
Ja, och materialet det som smugglades in till Navjo, det kunde ju handla om sprängämnen, stubintrådar, bomber, handgranater, batterier, reservdelar, radioapparater, kartor, cigaretter, allt möjligt sånt
där. Så att hjältarna från telemarken kunde spränga fabriker.
Exempelvis. Allt det här fanns ju i lager på Shetlandsöarna. Efterhand så användes ju inte bara små båtar i den här så kallade Shetlandsbussen, utan också brittiska ubåtar som gick hela vägen in i fjordarna och satte i land folk eller material. Och den här ubåten som hade tagits in då kontaktade ju person i land med ljussignaler, och så lämnar man de här grejerna som man ska lämna, eller agenterna.
Mm. Jag tycker att den delen av avsnittet som vi kommer komma in på nu, det är lite känslan som att prata om flygar-S, men under vattnet då.
Mm.
Att vi ska presentera James Launders, den 24-årige kaptenen på HMS Venturer. Ja. Han är väl ett riktigt ubåts-S?
Det får man ju säga. Venturer, då ja.
Ja.
Det är en ubåt av den så kallade V-klassen, för den som är riktig kalenderbitare.
Ja.
Vampire-klassen. 63 meter lång, 545 ton.
Just det, kan förvandla sig till en fladdermus om natten.
Ja, det hade varit något.
Mm.
Den här Launders, han var ju omtyckt av besättningen, och han var lugn och matematiker också, får man ju säga. Matematiskt beräknande.
Det tror jag man behövde vara.
Rent bokstavligt var han faktiskt väldigt bra på matematik.
Ja.
Och det kommer spela inte så liten roll här i sammanhanget.
Nej.
Så när man sitter där i skolbänken och skriker att vad ska jag med den här förbannade kunskapen till?
Vill du bli ubåtskapten eller inte?
Nej, precis. Vid ett tillfälle den 11 november 1944 befann sig HMS Ventura,
ja,
på väg in i Andfjorden i norra Norge för att landsätta några agenter. Då upptäcker utkiken en tysk ubåt på ett par kilometers håll.
Oj, oj, oj.
Och det ska visa sig att det är U-771 som har deltagit i en vargflock för att försöka komma åt en allierad konvoj med leveranser till Sovjetunionen.
Mm.
Anfallet hade misslyckats för de här ubåtarna, och sen hade de då skingrats, och U-771 är nu på väg tillbaka hem till basen i Narvik.
Mm.
De har ju varit ute rätt länge då, ja.
Mm.
Orakade och dana.
Just det.
Och vill liksom väldigt gärna komma i land och sträcka på benen och få ta ett glas och sådär.
Lite frisk luft.
Mm. Och grejen är ju att när man är på väg hem så brukar ubåtskaptenerna vara lite mindre alerta. Lite mindre ha garden uppe.
Yeah.
För att nu är vi snart i land och hemma. Och när man får den här informationen om att den här ubåten är på väg då förbi, då informerar man snabbt Launders, och han sätter fart genom de här trånga korridorerna och rusar fram till kontrollrummet och slänger väl en kik i periskopet. För grejen är att U-771 ligger ju nu på ytan och åker. Medan Venturer ligger ju under havsytan.
Mm.
Och i boken Jakten på U-864 så står det så här: Launders kyliga, jämna, sinneslugn under påfästningar hade ingett hans besättningsmän ett otroligt förtroende. Men många äldre karlar blev särskilt imponerade av ett annat av hans drag. Ett sinne för matematik som medförde en speciell, till och med genialisk förmåga att räkna ut skjutbanor och lägen för att avge eld. Launders tog omedelbart itu med beräkningarna och beordrade Chalmers att ta hand om ubåten och närma sig den tyska ubåten. 6 minuter gick det efter att U-771 hade siktats av Launders och hans ubåt innan han gav order om eld. 4 torpeder väser fram i en hastighet på ungefär 40 knop. Och efter 90 sekunder från avfyrningen här så hör besättningen på Venturer en dånande explosion. Bara skakar så här. Och sen följer det där gnisslande, skärande, metalliska ljudet som uppstår när en ubåtsskrov skrynklas sönder.
Mm.
Och det är med skräckblandad förtjusning som ubåtsbesättningen på Venturer lyssnar på det här ljudet förstås, från den här ihopmosade och förstörda fientliga ubåten, eftersom de vet att de själva när som helst egentligen kan åka ut för samma sak.
Superbra och rafflande berättat. Jag har två stycken kommentarer.
Ja, och jag har ett citat här sen.
Okej, vill du köra citatet först?
Ja, gärna. Prisler och Sivel skriver så här: när havsvattnet forsade in i ubåtens avdelningar och sköljde över männen i iskalla strömmar borde de flesta ha förlorat medvetandet omedelbart. Vid köldchock rasar hjärtats temperatur, sammandragningarna av dess kamrar upphör och offret omkommer redan innan det drunknar. Om reaktionen att kippa efter andan utlöses och lungorna fylls med vatten påskyndas döden avsevärt. Få, om ens några, av de 51 offren ombord på ubåten torde ha förstått vad som drabbade dem.
Mm.
Vad är dina spaningar?
Nej, inte spaningar, bara så här kommentarer. Mm. Första kommentaren är: han var jätteduktig på matte och på att beräkna hur torpeder ska röra sig. Jag tycker det är lite slappt bruk av ordet genial. Ja, men det är en extrem kompetens, men det är lite slappt att kalla det genialitet.
Okej, okay, ja.
Den andra kommentaren är att jag tyckte det var jätteintressant det här med hur de här alla intervjuer och alla kommentarer om hur hemskt en ubåtsbesättning på ett sätt tycker det är att sänka en annan ubåt.
Mm.
För den här konstiga lojaliteten mellan grupper, även om det är att man står på olika sidor av en batalj. Och en konstig jämförelse man kan göra är den skam som fotbollsmålvakter ofta verkar känna när de har misstag gör mål. Tim Howard, den amerikanska före detta landslagsmålvakten, gjorde en gång mål med en lång spark som vinden tog tag i när Everton mötte Bolton.
Mm-hmm.
Och då stackars Adam Bogdan, Boltons målvakt, liksom flaxade där och var inte i närheten av den. Så efter matchen då så går Tim Howard framför media och ska göra en intervju. Då det kommer massa så här journalister: hur känns det? Är du nöjd? Är du glad? Och då ser han helt gravallvarlig ut och svarar att vinden var hemsk hela dagen. And for our goal, I was disappointed. From a goalkeeper's union standpoint, you never want to see that happen. It's not nice, it's embarrassing. So I felt for Adam.
Ja, det finns någon form av lojalitet här.
Ja.
Eller vad man ska säga, sympati och förståelse för varandra.
Precis.
Eftersom man sitter i samma båt sitter man ju inte riktigt i det här fallet då, eftersom man är fiende och man sitter i varsin båt.
Men man vet hur det är att sitta i båten eller att stå i målburen.
Mm. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Känner vi då att vi har flyttat alla positioner där de behöver vara för att vi ska ta tag i den rafflande berättelsen om U-864?
Ja, den här berättelsen som vi drog precis här nu med Launders och torpederingen av U-771 är en liten bihistoria, men ändå
Det är ändå relevant. Ja. Han hade sänkt 13 stycken stora fartyg som inte var ubåtar till havets djup där de fick vila tillsammans med Godzilla och Cthulhu och allt vad som nu finns där nere. Mm. Narvalar och sånt. I december 1944 så börjar den här ubåten 864 lastas med material. Inte minst dryga 60 ton kvicksilver. Vilket är den enskilt viktigaste råvaran som japanerna saknar. Den ska användas till tändhattar och tändsatser i patroner och bomber och grejer som exploderar.
Som man har behov av i krig.
Ja, synnerligen stort behov av det. Men en sak som det brukar göras ännu större sak av, i alla fall i artiklar om den här händelsen, är den här lasten med hemlig tysk teknik.
Mm.
Messerschmitt-flygplan, ME-262. Nu ska japanerna få lära sig hur man bygger jetplan.
Ja, det är den här rakettekniken som till exempel Werner von Braun har forskat fram.
Mm.
Det är han från Apollo som sen satte ett par människor på månen.
Japp, precis.
Det är inte alltså V1 och V2-raketer här nu, utan japanerna, de är intresserade av att få tag på flygplan.
Precis, för att det kan de, dels behöver de det, men de tror att de också enkelt kan tillverka dem, använda massa trädetaljer och grejer och så. Det passar med deras förmåga.
Ja, de behöver ha snabba flygplan. Och då är det här raketjaktplanet Messerschmitt 163 som är mest intressant.
Mm.
Kallas för Komet.
Mm.
Det var en liten rackare där på bara 6 meter. Och 4 ton, kompakt och kraftfull. Jag tycker att den, när man googlar hur den såg ut eller ser bilder på i böcker, påminner om det svenska jaktplanet Tunnan.
Mm.
Så jag har roat mig med att sitta och jämföra storlekar på dem.
Ja.
Och Tunnan, den svenska, är ju lite större.
Den är väl byggd 20 år senare också?
Ja, men ursäkta att jag gör en jämförelse.
Nej, absolut. Det...
Bara så att man får upp, man kanske har sett Tunnan är ändå oftare än vad man har sett Komet.
Ja, det tror jag säkert. Sig. Jag tycker det var mycket så under hela ens uppväxt att det var jätteviktigt. Hur såg Tunnan ut? Hur såg Draken ut? Lansen, hur såg den ut? Mm. Viggen?
Ja, det är ju fina grejer. Vi måste göra ett avsnitt om svensk stridsflyg någon gång också.
Jaså, okej.
Okay. Men det kan man väl göra. Men nu håller vi på med det här. Förutom de här ritningarna, det är ritningar och motordelar och sådär som man har packat ner i en massa lådor. Förutom det så har man också packat ner ett par japaner. nej, man har inte packat ner dem. Men det
finns tyska och japanska ingenjörer ombord.
Just det, Toshio Nakai som är expert på raketbränsle och Tado Yamato som är expert på målsökande torpeder. De har studerat tyskarnas teknologiska uppfinningar här och ska nu äntligen få åka hem och sätta igång med den här massproduktionen. De har ju alltså befunnit sig, den ena av dem har befunnit sig i Tyskland i mer än 4 år vid det här laget och har väl längtat mycket efter japansk mat.
Ja, så är det ju.
Och så. Så de kan ju inte komma härifrån snabbt nog tycker jag. Men det är också som sagt 8 tyska ingenjörer som ska med till Japan. Bland annat några från den här flygfirman Messerschmitt.
Just det. Siemens har skickat med lite radarutrustning och liknande.
Ja, den här Komet, den är alltså 15 gånger snabbare än de allierades jaktplan. Och den är så snabb att ett av problemen är att det krävs en väldigt skicklig pilot. För när skottläget väl dyker upp så är det borta efter 2 sekunder. Ett annat problem är att raketbränslet tar slut efter 7 minuter.
Mm.
Men japanerna, de visste ju hur sönderbombat Tyskland var. Och hade blivit av de allierade. Och nu så vet man att det är snart våran tur att få våra städer malda till grus. Och det här vill vi undvika. Och därför så gäller det att ha någonting extravagant att sätta in mot fiendens bombplan. Som är överlägset. Och då är kometplanet skrov som sagt väldigt lämpligt eftersom det går att göra av trä. Och det här kommer man kunna göra, vet man, i Mitsubishi, Nissan och Fujis fabriker borta i Japan.
Så den 5 december 1944 beger sig U-864 av. Den tuffar ut ur hamnen i Kiel och in i Östersjön. Den planerade rutten ska gå upp längs med den norska kusten för att försöka bege sig genom den engelska kanalen. Det är ju inte att tänka på. Sen ska ubåten åka en stor båge kring Storbritannien, bege sig ut på den stora Atlanten, runda Afrikas horn, in i Indiska oceanen och slutligen lägga an i Penang, Malaysia. Kaptenen!
Ralf Reimer Wolfram.
Bra namn. Uppfyller till lika delar att vara tysk ubåtskapten som att skulle kunna vara målvaktstränare i Zweite Bundesliga.
Han varför är just det?
Ja, men det låter ju det på
varför
namnet.
Varför inte bara i Bundesliga?
Nej, men
den här diskussionen hade vi om Jensi också. Att det var ett perfekt namn på en Serie B-spelare just.
Men jag tycker att det är lite roligare om man blir lite mer konstigt specifik på det sättet.
Att det ska vara i andra ligan hela tiden.
Ja, precis. Ingolstadt skulle han kunna vara målvaktstränare i. Det tycker jag verkligen. Men ja, här är han ubåtskapten också. Och han kombinerar det motsägelsefulla i att vara 32 år gammal och på det sättet äldre än de flesta andra ubåtskaptener.
Mm.
Med att samtidigt vara mer oerfaren än de flesta andra ubåtskaptener.
Så är det. Han har bara haft en kortare befälsposition på en annan ubåt tidigare. Oavsett hans kompetens så säger en hel del om vilken brist på erfarna officerare Tyskland har vid det här laget att han får ta den här uppgiften.
Mm. Dönitz måste gräva ganska djupt ner i kartoteket innan han hittar
någon som är vid liv och duglig nog, eller vad man ska säga.
Precis.
Båda axelmakterna har stora förhoppningar som läggs på Rolf Reimer här nu. Under december så ägnar sig U-864 åt att testa sitt nya snorklingssystem utanför Horten som ligger söder om Oslo. Det är alltså då dykningar och hastighetstester och sådär. Det här snorklingssystemet går ju ut på alltså att man har en snorkel ovanför vattenytan som gör att man tar in luft så att man slipper gå upp i ytläge för att göra det.
Mm-hmm. Så att man tar in luft hela tiden?
Ja, man håller på med det där i några timmar.
Okay.
Det är ungefär 2 gånger om dagen, 3 timmar per gång som den här snorklingen pågår strax under ytan. Och sen ska man då snabbt kunna dyka ner till 120 meter under ytan. Ofta så gör den här snorklingsproceduren att ubåtsbesättningen mår ganska illa. En annan tycker att det är jobbigt att åka flygplan eftersom man får lock för öronen hela tiden.
Mm.
Och här gör ju då tryckvariationerna att det blir riktigt jobbigt lock.
Mm.
Du har ju flygit med mig, du vet ju att jag brukar gå och gnälla och nu hör jag ingenting.
Jo, tack.
Ja, så är det med det. De gör ett kort stopp i Kristianstad. Nej, det gör de inte alls.
Vad oväntat ändå.
När de är färdiga med de här övningarna så gör de ett kort stopp i Kristiansand. Och där så, inte Kristianstad alltså, utan Kristiansand. Där så ger sig U-864 iväg för sin resa mot Asien den 29 december. Nu ska man iväg.
Så är det.
Men ubåten kommer inte särskilt långt innan man noterar att det är något fel med den där snorken som man har testat så himla länge. Wolfram får då order att åka till Farsund, som det heter, istället för att åtgärda det här problemet. Och på väg dit så händer nästa missöde istället. Ubåten går på grund, antagligen på grund av att Wolfram har missbedömt inloppets djup till Farsund.
Mm.
Och det är för att han har ju inte åkt de här farvattnen innan. Han vet inte hur en fjord funkar. Fjordar har ju ofta en tröskel som är grund vid mynningen. Och sen då igen blir djupare.
Mm.
Och det har ju att göra med inlandsisen och glaciärer och grejer som har liksom karvat ut de här fjordarna.
Mm.
Det är egentligen bara stora dalar med en tröskel innan man kommer till havet.
Mm.
Så här kör han...
Ta geografiläraren sitt ansvar här.
Ja, precis. Men där kör han då rakt in utan att veta egentligen att det funkar så. Och allt det här gör ju då att U-864 behöver skickas för en ännu noggrannare kontroll av både snorkel och skrov till bergen.
Just det.
Så nu hamnar man där på en oplanerad visit.
Precis, det finns en ubåtsbunker i Bergen som heter Bruno.
Ja, just det. Och jag har ett citat här från Priestler och Sewell. Bruno var imponerande och dominerade strandlinjen och tyskarna kom snart att betrakta den som en ointaglig fästning. Bunkern var väldiga 130 meter lång och 140 meter bred. Dess tak var 6 meter av massiv betong och dess väggar mellan 1,8 meter och 3,7 meter tjocka. beroende på vilken avdelning av komplexet de omslöt. Granitblock tillsammans med ett lager av sand och cement tillfördes för att stärka taket mot bombattacker. Det fanns 7 bunkrar, 6 för att hysa ubåtar och den 7:e reserverad för lagring av bränsle, smörjolja, torpeder och varjehanda utrustning.
Det är väldigt lämpligt att de har byggt så noga nu, därför att när ubåten 864 beger sig mot Bergen, då alltså, man har ju lite radiokontakt med det tyska krigskommandot och säger, nu har vi har stött på, vi har gått på grund här, ja, nu får ni åka till Bergen. Och så sen får det där gå sin gilla gång, knapras i lite kodknäckarmaskiner och så. Och så sen så vet ju britterna att nu kanske vi ska rikta lite energi mot den här bunkern Bruno i Bergen. Varpå det kommer komma ett stort antal bombflygplan i början av januari 1945 av Lancaster-modell och fälla sin explosiva last över en ubåtsbunker i Bergen.
Ja, det här är ju värt att stanna upp lite grann vid. Enligt Priestley och Sewell så är underrättelserna om att U-864 befinner sig i Bergen egentligen ett resultat av observationer från norska spanare sannolikt, snarare än uppsnappade meddelanden.
Då får jag med osanning där.
Ja, men det där är ju inte helt lätt. Det har ju oftast presenterats som att det är från Bletchley Park informationen kommer, och den landar väl där också vartefter. Men de vill i alla fall gärna lyfta fram de norska spanarna snarare.
Mm.
Och att man har sett liksom den här ubåten som har vid Horten gjort en massa övningar och sådär. Och vid olika ställen så har de ju gjort de här strandhuggen, eller man har gått i land och sådär. Och då har ju de här japanska officerarna också gått i land. Och så har norrmännen då sett, vad gör de där? Och de har ju då utmärkt sig. Och sen har då kedjan gått till Shetlandsöarna, och sen har man fått information om att jaha, det är dit de är på väg då.
Mm.
Jag vet inte, det kan ju vara en kombination av den typen av information och den som har kommit till Bletchley Park.
Oavsett varifrån informationen kommer så blir i alla fall resultatet att Bruno utsätts för bombardemang.
Mm.
Och det blir ganska allvarliga skador på bunkern, men inga skador i övrigt på ubåten 864.
Men den klarar sig faktiskt. Det här är då den 9 januari 1945, och Wolfram och hans officerare, de hade ju haft lite trevligt förstås där i Bergen, och man hade gått på officersmässen och skrivit i gästboken där och sådär, och suttit och skålat och haft sig kvällen innan, eller om det var samma kväll som det här anfallet ägde rum då. En annan sak som är värt att säga är ju att tidigare under hösten så hade ju de allierade anfallit Bergen och den här bunkern. Och det anfallet hade varit väldigt massivt och slutat i katastrof på det sättet att man bombade helt besinningslöst, och Holenskolan som det heter fick ju en hel del träffar, varav 80 personer dog, och däribland 61 barn.
Fruktansvärt.
Totalt 193 offer under den här 11 minuter långa räden. Så att man hade skruvat lite grann på hur man skulle gå tillväga, och man fick cirkulera över målet som man skulle släppa bomberna över nu, för att vara säker på att man skulle träffa rätt istället för att bomba ihjäl en massa norska civilpersoner.
Ja, bomba bunkern. Men den står ju pallhyfsat. En bunker är alltid en bunker, som både jag och Albaniens Enver Hoxha brukar säga.
Ja, just det, den är ju två.
Ja, så att den 5 februari, nyrenoverad och dan, så kommer U-864 lämna bunkern Bruno i Bergen och bege sig i rask takt rakt ut i Nordatlanten.
Ubåten ska ju åka norr om Shetlandsöarna, förbi Irlands kust och söderut sen som sagt.
Men den här tyska ubåten, det känns som att den har någon slags förbannelse över sig.
Det gör nästan det, för att det händer ju grejer hela tiden, och det kan ju inte gärna vara Wolframs fel allting.
När han gick på grund, det kan vi lite grann lägga på honom.
Ja, det kan vi ju.
Men nu slocknar ena motorn.
Ja, det börjar bli problem med dieselmotorerna efter en dags färd här ute. Och med tanke på hans uppdrag, hur långt de ska åka, så är inte det helt idealiskt.
Nej.
Så han får ju order om att vända om för ännu mer reparationer. Här kan man ju tänka sig hur japanerna Nakai och Yamamoto reagerar. Nej, inte igen! Du brukar ha resfeber.
Ja, så är det ju. Det är ju, tycker det är nervöst inför en resa.
Du tar ju inte saker och ting jättebra när du krånglar.
Nej, så är det. Det är skönt när det fungerar.
Ja.
Sen vill man ju gärna vara där i tid också.
Ja, de tyckte nog också att det här var lite jobbigt att det skulle behöva återvändas nu till bergen.
Mm.
I den här vevan så har ju då också Jimmy Launders på HMS Venturer fått ett meddelande från Dundee när han är ute på ett annat patrulleringsuppdrag.
Mm.
Och den orden går ju ut på att man ska bege sig till utloppet från bergen och vaka på utkommande ubåt.
Ja.
Och vi ska komma ihåg här att ingen information delades alls med någon på ubåten om vad det var för ubåt de skulle vaka på eller vad den hade ombord eller någonting. Utan de visste ju bara att vi ska till bergen.
Och spana efter ubåtar.
Ja, men U-864 hade ju uppenbarligen hunnit ta sig förbi Venturer utan att bli upptäckt.
Nu har han lärt sig hur det funkar det här med fjordar och så. Vart man kan dyka, vart det är djupt.
Ja, det är den 9 februari som Venturer alltjämt ligger och spanar när man noterar ett mystiskt brummande ljud. Och det är nu då när U-864 är på väg tillbaka istället.
Precis. Precis, man visste ju det att eftersom det är en annan ubåt vi letar efter så kan vi inte hålla på med vår sonar. Att skicka iväg de här ljudsignalerna, pinga efter ubåten. Utan man hade istället sina hydrofoner, hydrovatten, fån, ljud eller röst.
Just det.
Som uppfattar ljud som rör sig under vattenytan.
Man lyssnar bara alltså passivt istället för att skicka ut en impuls.
Precis, mindre precis system än vad sonaren hade varit, men det var vad de hade att gå på. Och så helt plötsligt så hör man någonting.
Vad kan det vara?
Ja, vad kan det vara? 09.23 så hörs tydliga och kraftiga motorljud i Ventures hydrofoner.
Som en fisketrålare kanske?
Ja, det kan det vara. Men det är ju ingen fisketrålare där.
Man kör ju upp periskopet och spanar maniskt på vattenytan. Man ser ingenting.
Nej, det är ingen fisketrålare där.
Det här är ju bekymmersamt att man inte kan identifiera den här ljudkällan. Efter klockan 10 så kunde man äntligen se ett par trålare och det är ju befriande. Då vet vi vilka det är.
Mm.
Men efter ytterligare 10 minuter så hörs ett annat ljud igen från nordväst. Och inte heller den här gången kunde man se något på ytan i periskopet.
Nej.
Man känner ju lite grann här nu hur en växande klump i magen framväxer.
Mm.
Och det är ju löjtnant Chalmers som har periskopvakt. Han får en känsla av att det blir svårare att svälja här liksom. Det är obehagligt att man inte vet var det kommer ifrån.
Det är känslan av det här obekanta eller en förnimmelse av någonting.
Mm.
Föraning kanske.
Och ett periskop bör inte vara uppe över ytan längre än 2 minuter åt gången för att undvika att man själv ska bli upptäckt.
Ja.
Men så plötsligt, långt där borta, så rör sig något på ytan. Ungefär 4,5 kilometer bort skär en tunn mast genom ytan.
Det är inte en svan, det är inte storsjöodjuret. Visst är det ett... Jo, men visst är det ett annat periskop?
Ja, någonting är det. Sannolikt så är det ju den här snorklingsmasten, eller vanliga masten, som man försöker få in information från land liksom. För
right.
U-864 ska ju ha kontakt med eskorteringsbåtar som är på väg ut för att möta dem. Och det är den informationen som Wolfram försöker fiska upp här nu. Och därför måste han ju ha antennen uppe.
Okej.
Okay. Priestley och Syvel, de skriver så här: upptäckten gav upphov till en blandning av starka känslor hos löjtnanten. Hans lättnad över att finna källan till de misstänkta mystiska ljuden och det byte som Lörvik uppenbarligen hade dirigerat dem för att finna, som snabbt följdes av obehag. Det var en reaktion som inom kort spred sig när Chalmers i telefon rapporterade till löjtnant Launders om sin upptäckt och sedan omedelbart beordrade besättningen till deras stridsstationer. Det fanns inga andra allierade ubåtar i området. Fartyget under vattnet måste vara en tysk ubåt.
Mm. Nu börjar ju verkligen intrikat katt och råtta lek här. Mm. Inte minst eftersom man bara är katt så länge som råttan inte vet att det finns en katt där. Sekunden som den tyska ubåten blir varse om den brittiska så förvandlas det till en katt och kattlek. Så alternativt en råtta och råtta lek. Därför följer till en början de engelska sjömännen den tyska ubåten försiktigt i en parallell kurs. De tänker att kanske kommer den tyska ubåten att stiga upp till ytan.
Mm.
Det vore ju perfekt.
Det är det man hoppas på här för att kunna avfyra torpeder mot säkert mål.
Det har vi gjort tidigare. Det kan kaptenen, han kan matten. Det är bara återanvända samma formler.
Just det, för det är ju samma kapten som besköt U771.
Mm. I 30 minuter följer de efter den tyska ubåten. När de börjar se ett mönster i dess rörelser. Hon verkar röra sig, visst rör hon sig i ett zigzagmönster?
Ja, Wolfram har ju förmodligen börjat ana att han är förföljd.
Mm.
Allierade ubåtar brukar ligga utanför inlopp till ubåtsbaser där hemkommande fartyg är på väg. Och därför börjar han åka zigzag med den här 1600 ton tunga ubåten för att göra sig själv till ett så svårt mål som möjligt.
Just det ska vara som att skicka en torped på Anja Persson när hon flyger ner för backarna.
Ja, inte riktigt, för att hon rör sig snabbare. Men tanken är att det ska vara svårare att träffa.
Mm.
Sen är det så här med att Anja Persson, om hon inte hade åkt zigzag utan bara rakt ner, så hade det gått snabbare än om hon hade åkt zigzag.
Ja, det är sant.
Så han gör ju den här avvägningen. Vad går snabbast och vad är svårast att träffa?
Mm. Jag träffar en ubåt som åker helt rakt. Den matten kanske jag skulle våga ge mig på.
Ja.
Nu skjuter vi en rät linje här.
Mm. Det här är ju säkert oerhört påfrestande för besättningen att inte veta var den förföljande ubåten befinner sig för tyskarna, tänker jag.
Mm.
På samma sätt som det känns olustigt för britterna att förut då i tidigare skedet bara höra men inte se motståndaren.
Just det.
Den som ser först har vunnit är ju ett motto som har hamrats in på alla blivande ubåtschefer oavsett nation.
Mm.
Det gäller att se fienden. Och Launders, han noterar ju att den tyska ubåten zigzackande följer ett visst mönster. Och så försöker han se om det går att beräkna hur den kommer att röra sig även framöver.
Mm.
Och han kommer fram till att ubåten svänger med 15 graders vinkel var tionde minut. Och att kursen tyder på att den är på väg mot bergen.
Mm. 2000 meter bort har vi den tyska ubåten. Launders vet att en torped rör sig i 40 knop. En knop är 1,852 km i timmen. Om vi bara hade lite bättre information om den tyska ubåten här. Nu var det 15 grader och så, men jag skulle behöva lite hur snabbt den rörde sig också. Så hade vi kunnat göra en ganska intressant matematikuppgift av det hela.
Mm. Han kan ju räkna ut ungefär hur snabbt den går genom att själv åka i jämn hastighet.
Just det. Själva grejen som vi håller på att bygga upp mot här är att det är väldigt, väldigt, väldigt ovanligt att ubåtar under ytan ska hålla på att skjuta eller ännu hellre träffa varandra.
Det här är så ovanligt att i den kända historien vet vi att det har aldrig hänt före det här.
Nej.
Och vi vet också att det aldrig har hänt efter det här.
Nej.
Frågan är om det händer den här gången. Va?
Ja.
Vi måste ju...
Håll oss inte på nåla längre.
Launders räknar ju med att den tyska ubåtskaptenen kommer att väja bort från torpederna och dyka när torpederna väl är avlossade. Och baserade på det antagandet och det tidigare mönstret i zigzackandet så kommer han att avfyra sina torpeder. Förföljandet har ju pågått i över 2 timmar när Launders klockan 12 minuter över 12 ger order om eld. Med precis lika lugn och behärskad röst som vanligt.
Mm.
För han är alltid lugn.
Mm.
Med 17 och en halv sekunders mellanrum avfyrar sen då HMS Venture 4 torpeder.
Och det här är intressant också för att det påminner ju på ett sätt om en duell på den gamla goda tiden då det tog extremt lång tid att ladda om pistolen.
Mm.
Så att om du missar ditt skott så är du ett ganska eländig måltavla för motståndaren. Så att efter de här 4 torpederna åkt iväg, då har inte Venture någon chans att ladda om.
Nej, då gäller det att dra fort som tusan, för då är det du som är råttan helt plötsligt.
Ja, precis.
På U-864 hör man nu den första torpeden susa förbi i ungefär 40 knops fart. Nästan omedelbart gör ju U-864 en tvärdykning åt styrbord. Brant och snabbt neråt för att komma undan torpederna. Den andra torpeden svissar förbi. Man kan tänka sig hur japanska och tyska ingenjörer förskräckt håller andan där inne. Bara. Den tredje torpeden forsar förbi. Den fjärde torpeden bränner in med total fullträff. Mitt i U-864. Jag känner mig helt uppjagad här nu.
Jag märker det.
Lånders beräkningar har ju klaffat.
Ja, det har det. Mitt i prick. Fy fasen att vara på den där ubåten när man blir beskjuten.
Ja, det måste vara fruktansvärt påfrestande. Men i och med att de blir träffade så tror jag inte att våndan är så långvarig.
Nej,
sen.
Verkligen inte.
Priestler och Sewell skriver: besättningen på HMS Venturer uppfattade bara det skarpa dundret av explosionen under vattnet och sedan det hemska knastrandet när ubåten sprängdes sönder. Vattnet rusade så snabbt in i det sprängda hålet att hennes översvämmade mittsektion omedelbart blev avsevärt tyngre än fören och aktern, vilket skapade påfrestningar som bröt sönder ubåten i tre delar nästan i samma ögonblick som den träffades. Plummer, en brittisk ubåtsman i Venturer, som lyssnade mer än halvannan kilometer bort, jämförde det han hörde med någon som krossade en tändsticksask i handen med knytnäven. Och Plamme har ju varit med i dokumentärer senare och då så har han återupprepat den här beskrivningen och sagt så här:
if you can imagine a box of matches being squeezed into a hand and cracking up, that is a sound of another ship going down. It breaks up. There was a relief that you got rid of. And then the next minute, I realized that it was another submarine. And more submariners have been killed. Do we recognize another submariner? Doesn't matter where he come from. We take our hats off to him. They're all in the same boats as us. So we realize that it was nothing to be jubilant about.
En 12-årig norsk pojke ska ha stått vid stranden och tittat ut över det hav där en hög plym med vatten helt plötsligt stiger upp mot himlen. Och sen är allt lugnt och stilla igen.
Kristoffer Karlsson. Han såg ju dels den här höga plymen med vatten. Och den här explosionen och tjock rökmoln som stiger. Och sen såg han någon lång kontur av något på ytan. Och här tänker jag mig hur det liknar en späckhuggare som smeker ytan så att den krusar sig och sen försvinner ner i djupet. Det vanliga jublet av lättnad har ju först förstås brutit ut ombord på Venturer. Men ganska snabbt så blir det sen tyst och en annan mer dämpad stämning uppstår, säger herr Plummer. Precis som när man hade sänkt U-771. Och sänkningen av U-864 är ju mer speciell, helt unik kanske, eftersom det som sagt är den enda kända gången som en ubåt har sänkt en annan ubåt när båda är i undervattensläge. Det betyder ju inte att det aldrig har hänt senare. Men ändå, det mesta som har hänt efter andra världskriget är väl alltjämt väldigt hemlighetsstämplat. Delarna av den kluvna U-864 singlar sakta ner mot botten med besättning, raketmotorer, ritningar och oroväckande stora mängder kvicksilver också. Det skulle inte bli några mer transporter av material och mirakelvapen till Japan, inte.
Nej. I en artikel i tidningens Världens historia, och när jag har läst andra så här kortare artiklar på internet, då presenteras det här alltid utifrån den här frågan: det här är Hitlers sista halmstrå, det är Hitlers sista plan, han har ett S i rockärmen. Hade det vänt kriget, hade det haft någon påtaglig inverkan om den där ubåten hade tagit sig fram till Malaysia?
Det här är svårt att veta. Det känns ju som att det är ett alldeles för massivt övertag från de allierade.
Ja, visst gör det.
Det hade kanske dragit ut lite grann på kriget i Stilla havet. Men jag undrar om det hade haft någon som helst effekt på kriget i Europa.
Nej, jag tror inte heller det. Sen vet jag egentligen på tok för lite om andra världskriget för att sitta och göra kvalificerade gissningar på det sättet. Men det är bara intressant att det alltid måste säljas, eller att såna här saker överhuvudtaget måste säljas med den vinkeln. Det sista desperata försöket. Stod allting och vägde där utanför Bergen en februari morgon 1945.
Nej, det tror inte jag att det gjorde. Men däremot så är vi ju en del i framtiden som väger på det som hände där.
Ja, det är en rafflande berättelse. Men om du googlar...
Vad jag menar är ju det som ligger på botten fortfarande.
Precis. För om du googlar U-864 så kommer du inte hitta så mycket om den rafflande torpedberättelsen. Utan du kommer få en massa artiklar som handlar om en potentiell miljökatastrof.
Mm.
2003 så hittade den norska flottan vraket av den tyska ubåten efter att de hade fått tips från fiskare och annan lokalbefolkning. Under de två första åren efter det så gjorde man ett antal små expeditioner för att få koll på hur situationen egentligen var med båten. Det visade sig att ett sänkt skepp lastat med drygt 60 ton kvicksilver, mycket riktigt läcker kvicksilver.
Mm.
Kvicksilver är dels lösligt med vatten, till skillnad från de flesta andra metaller, kanske alla andra metaller, jag vet inte. Nej, någon annan måste det vara. Men det är lösligt med vatten, vilket är ovanligt för en metall. Och det är också starkt giftigt för de flesta former av liv. Ur vraket läcker idag cirka 4 kilo kvicksilver ut årligen. Och det är vattenlevande liv, torsk, krabba, annat som rör sig där omkring. Visar på starkt förhöjda nivåer av kvicksilver. Kvicksilverförgiftning i fisk är förvisso inget unikt problem för just den här delen. Det förekommer på andra ställen.
Ja.
Från industrier och liknande. Du ser bekymrad ut.
Men det är ju så mycket just här.
Ja, gud ja.
Jag visste inte att det läcker ut så mycket just nu fortfarande. Utan jag har tänkt att man kan väl äta fisk därifrån ett tag till, men det borde man inte göra, eller?
Jo, det kan du göra. Alltså, det här är ju världens sån här grej. Det är inte bra för fiskarna att de är förhöjda kvicksilvernivåerna. Framförallt är det inte bra för djur högre upp i näringskedjan att hålla på och äta. De här fiskarna och krabborna och liknande. Är man gravid ska man definitivt inte äta kvicksilverkrabba utanför Bergen. Men själva grejen är det att den ursprungliga planen var ju att eftersom båten har torpeder och massa kvicksilver och grejer så ansågs det för riskabelt och för omständigt och dyrt att bärga den.
Mm.
Så man tog beslutet att täcka hela skrovet med sand och sen gjuta en stor kista kring denna. En slags sarkofag för de tyska sjömännen på botten av havet.
Är det beslutet man har kommit fram till? För det här har
nej, det var ju det ursprungliga beslutet.
Ja, okay.
Men det här blev väldigt starkt kritiserat från norska miljögrupper och inte minst från lokalbefolkningen här. Som inte övertygades om att det här var en säker och hållbar idé. De ville ha upp det ur havet och bort. Och sen blev det som man skulle göra. Det gick så långt att den norska staten till och med upphandlade ett avtal med ett företag som skulle göra det här. Och som menade att man hade gjort liknande operationer tidigare. Men i klassisk nordisk politiker-move, det känns dyrt och riskabelt, så har man börjat beställa ytterligare utredningar istället.
Jaha.
Så min förståelse, nu har inte jag läst artiklar som är från 2020, utan... De är lite äldre än så, men min förståelse är att det idag fortfarande ligger där som en slags märklig symbol över en svunnen tid. Man har bara liksom baxat upp det med lite stöd och grejer så att det inte ska sjunka djupare ner i botten och börja tippa och så. Men det är fortfarande inte beslutat om man ska gjuta in det eller bärga den.
Nej, vi har ju... ganska många norska lyssnare. Ni får gärna dyka in på Facebook-sidan och ge mer uppdaterad information om detta.
Verkligen.
Besättningen på HMS Venturer, de fick ju inte veta någonting om vad U-864 hade haft för syfte för många år efter den här händelsen.
Mm.
Men nu har ni fått veta rätt mycket om vad som hände och hur planerna såg ut och hur det gick och så.
Mm. Och nu fick vi in ett avsnitt om andra världskriget och ubåtar.
Ja, det är ju perfekt.
Ja, det bockar av många intresseområden som säkert många lyssnare har.
Bland annat ja, och det kommer att bli fler i ämnet en vacker dag givetvis.
Absolut. Hörni, tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat. Ha det riktigt gött nu.
Ha det så bra.
Hej! Hej.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like worried of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.